Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Jag gjorde som jag brukar göra, tillät mig själv att smussla med saker för att jag förtjänar det.
Ja.
Så att...
Det är väl din default, eller vad heter det?
Ja, exakt, ja. Ja. Så att det som brukar hända, hände.
Ja.
Jag hade min fasta, allt gick bra, jag kollade upp i taket, jag mådde toppen.
Mm.
Och sen sög den tillbaka mig.
Mm.
The one ring to rule them all.
Mm.
Min egen telefon. Och alltså, jag märkte så stark skillnad på mitt humör.
Är det sant?
Jag blev, alltså jag var inne på vad det nu var. Det var något mer också än TikTok. Det var som att någon annan app först fångade mig. Det kan ha varit Instagram, för vilka skulle annars vara, det var säkert Instagram.
Mm.
Och sen så var det som att jag inte var färdig scrollad då, så man kan känna att, om det ändå hade funnits 2 minuter till.
Hur
att
länge hade du klarat det fast ändå?
Ja men 2 veckor, 3 veckor,
ja.
Länge.
Länge, ja, alltså. Och nu är det kväll och du ligger med telefonen.
Det är inte ens, alltså jag sitter i soffan, jag håller på med annat.
Ger du upp bara?
Jag ska kolla eller? Något innan jag går och börjar med något annat. Det är det som händer.
Glömmer du bort eller ger du upp?
Glömmer bort skulle jag säga.
Men, när
men sen, jag först glömmer bort.
Mm.
Och sen när behovet vaknar.
Mm.
Och det börjar ticka på att du ska väl inte sluta scrolla nu.
Ah.
Du har ju bara börjat. Och då, då tänker jag, jo. Och grejen är att jag får ju bryta fastan en gång i veckan.
Mm.
Och då tar jag bort den där spärren på TikTok. Så då kan jag få kolla mer än en timme. Om jag vill, om jag är sugen den dagen. Men då vet jag att imorgon är det back to lägga bort. Bort, till upp i taket, luktar på en blomma. Men nu så sa jag bara, man kan väl ta 2 dagars vila från fastan, vad fan är det frågan om? Man kan väl scrolla i 14 timmar, så vem ska stoppa mig? Åh, jag mådde så dåligt. Jag mådde jätte dåligt. Jag var så aggressiv, jag var lättretlig som fan.
Efter eller också... under tiden eller för då?
Jag vet ju att jag håller på med dåligt, så om David säger, ska vi... Stör inte mig nu.
Du lever i skammen.
Ja, men exakt, jag alltså pullar inne på toan, så stör inte mig.
Ja.
Och jag fick liksom, alltså jag fick också skam och ångest. Jag kände som, man kan känna ibland när man är vaken till 4.
Ja, jag vet exakt.
Då får man den där, nej, nu har jag fuckat allt. Alltså, och det är också som att vara vaken på natten är ju så, alltså dubbelt. Nu kommer jag prata om att vara vaken på natten istället för min fasta. Men att vara vaken på natten är så dubbelt, för det är både kittlande i början och kul och mysigt.
Mm.
Och man kan gå ut och det är inte en människa ute. Och man känner att man lever i en alternativ värld för att inget annat händer samtidigt. Det är väldigt många också som har problem med liksom ansvar och sånt där som gärna vill vakna på nätterna för att de kan inte ringa arbetsförmedlingen. Det är stängt, så ingen kan tjata på mig just nu. Men sen slår det ju över till att man känner att det är ingen ute på gatan, så jag är ensam på planeten.
Ja, och det som händer också är ju att det börjar bli ljust ute och alla går upp och man är trött själv, man har inte sovit än.
Och det är också som att hjärnan typ vill, alltså den, när du sover så ska ju liksom vissa hormoner gå upp, alltså på natten är det som att vissa hormoner ska vara uppe och de ska inte du vara medveten om. Du ska sova då. Den på att rensa här.
Mm.
Och du råkar vara mitt i när man wipar en hårddisk. Och du är medveten. Det är inte normalt och bra.
Mm.
För de allra flesta. Det finns säkert folk som har toppen av att vakna på natten. Men väldigt många hamnar ju liksom i en blues klockan 3 på natten. När de bara känner att för man känner också att okej, när kommer jag somna? Jag kommer inte kunna gå upp hela dagen imorgon. Jag är nu fackad.
Mm.
Jag skulle ha gjort det här och det här. Jag hade stora planer och nu är det kört. Och det är lite så jag känner när jag sitter och scrollar. Att jag får den där, jag som skulle göra allt. Och jag som, nej nu. Och det som jag känner är att när jag suttit och scrollat i 45 minuter minuter. Mm. För det är ganska länge och det krävs inte så mycket mer för att jag ska liksom sugas in. Mm. För det jag känner är att inte att, och nu har det här fuckat hela min dag. För om jag stannar efter 45 minuter har det inte fuckat hela min dag. Men jag känner att jag kan inte stanna nu. Jag kommer behöva fortsätta det här. Eller jag vill fortsätta det här.
Ja,
det
precis.
Jag vill fortsätta, jag vill aldrig sluta. Mm. Jag vill bara det, låta tiden gå.
Man måste vilja. Alltså, det är ju det som är att inte kunna sluta.
Ja, för
att
exakt, man vill. Exakt, exakt. Mm. Fysiskt såklart kan jag sluta, ja. Men psykiskt, nej. Mm. Hela min hjärna säger fortsätt, 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 fortsätt. Så det var ett bevis på att jag bara måste lägga bort det mer. För att det är ju liksom det som kan bli av såna här typer av beroenden. Att man, när man inte har tagit snus på 4 veckor så tar man den, så känner man bara, det här smakar inte kul. Eller jag är helt snurrig, eller hur har jag kunnat leva så här? Mm. Hur har jag kunnat gjort det här varje dag?
Så tydligt det där när min första relation, som ju var extremt destruktiv, när jag gick tillbaka till honom sista gången och fick precis den där känslan, för jag hade saknat honom så mycket. Jag tog tåget, han bodde i en annan stad, kom dit, alltså vi bara, du vet, kysstes i hallen, det var helt otroligt. Och sen gick det kanske 2 timmar och så började vi bråka. Och jag bara kom ihåg de här orden som han sa till mig. Och jag fick en helt, hela min kropp bara, det var som att, alltså, jag fick päls som stod rakt ut. Och jag bara så här, hur har jag kunnat varit i det här? Så jag fick ju åka direkt därifrån.
Jag fick boka en tidigare.
Aldrig mer det här, kände jag då.
Nej, och det där är alltså, om någon hade sagt det på tåget dit. Lisa, du ska inte åka dit.
Jo, det är annorlunda nu.
Ja, ja, men och ni fattar inte hur det känns i min kropp nu när jag är på väg.
Nej, jag hade aldrig kunnat skita i det.
Nej,
alltså, aldrig.
Nej, du hade gjort vad som helst. Alltså, du suttit i tvångsred och tagit dit ändå.
Kändes lika starkt som det känns när man vill liksom rädda en kompis eller familjemedlem ur en dålig knipa. Vet du hur starkt det kan kännas? Så starkt kändes det att jag måste
åka dit. Ur en brand, det brinner alltså, det och ditt liksom... barn ligger där inne.
Oh my god. Måndag, lika, olika. Jag har gjort äggplock och återföring.
Vilket innebär att du per definition, våran definition, är gravid just nu.
Ja, jag tror att man inte får säga så av läkarvården, men vi,
men vi gör.
Så jag har ett befruktat embryo, heter det väl?
Ja, i livmodern. Hade jag haft det, hade vi sagt att jag var gravid.
Det är sant.
Just nu.
Ja, absolut. Och innan jag skulle göra äggplocket så var jag ju nervös. Jag får ju ungefär 50 meddelanden per dag från olika följare som gör IVF. Och de berättar olika saker för mig. Det är väldigt överväldigande. Det är som att jag kan ta in olika historier olika dagar. Så när jag är nervös, då tar jag ju bara in den och så säger att det är det värsta
som har hänt. Ja, det sprutar blod och jag svimma.
Dagen innan så googlar jag inne på familjeliv och kollar hur många tyckte att det gör ont. Jag försöker göra procent.
Ja, alltså, såklart. Du vill egentligen in på PubMed, men du klarar inte av den hemsidan där de lägger upp allting. Studier.
Jag klarar absolut inte av den.
Systematic review, så de har gått igenom alla studier som någonsin har kollat på det.
Jag skulle bara vilja att du sa det.
Ja, en, ska jag få en siffra?
Den sista jag pratade med en nära kompis till oss som har fryst sina ägg. Och hon sa, det kändes nästan ingenting alls. Du kommer klara det. Och det var som att det var det jag tog med mig.
För det var ditt sista vittnesmål.
Ja. Kommer dit, vi får klä om både jag och Henrik. Vi får som ett litet sjukhusrum. Man har på sig en sån där sjukhushatt. Med håret i
hårnätet. Fan vad det är gulligt, undrar hur mycket liksom hår som man tappar.
Ja, men det, alla bakterier ska ju bort.
Jag vet inte, det är bara, alltså det är speciellt.
Det är också följare som har skrivit, hur kunde du få ha de där långa naglarna, för då har de fått ta bort sina. Alltså det är olika regler överallt,
ja,
och det irriterar folk.
Men det känns också som äggplock är ju, alltså det är inte som en operation.
Jag skulle nog vilja säga att det var som en smärre liten operation. Jag har liksom inga trosor på mig.
Nej.
Men stödstrumpor och en liten chalett, höll jag på att säga. En kappa. Och uppe på kappan är det också som en...
Kappan är så jävla skön. Jag snodde den när jag gjorde det.
Den är underbar.
Så jag har den hemma. Om jag någon gång blir sjuk, alltså på med kappan.
Jag hade den från Södersjukhuset när jag rymde där.
Alla bör ha en kappa i sitt hem.
Jag lägger mig i den här sjukhussängen och det är ju någonting som händer för mig direkt när man hamnar på sjukhus. För att man är ju då sjuk. Och då blir jag väldigt svag. Vilket är speciellt, för det känns som att jag nästan överallt annars i livet är min default att vara stark. Att
så här, ta över där fixar
vi.
Upp.
Ja. Alltså det känns som att typ idag så glömde du datorn. Vi skulle egentligen inte podda här hemma hos dig när vi sitter nu. Vi skulle podda på kontoret och då det som kommer ur mig innan jag ens tänker är, det gör inget. Vi löser det.
Vi kommer ordna det.
Ja. Men det är som att den personligheten av mig försvinner när jag kommer dit till sjukhuset. I alla fall en viss del. Och jag börjar gråta jättemycket. Så, och först, alltså innan jag börjar gråta så hör jag mig säga saker som jag inte tror på. Att det här kommer gå bra, det känns faktiskt inte så jobbigt. Och sådär.
Nästa sekund sprutar
det. Det är när läkaren kommer in. Och jag ser och hör att hon är en mamma. Alltså verkligen så här:
hej!
Ja, jag får vara barn. Vilket jag ju så sällan får vara.
Så trevligt.
Jättetrevligt.
När man är rädd och ledsen.
Då hamnar jag ju i att vara ett barn.
Ja.
Jag tillåter mig.
Ja, men det är toppen.
Hon ger mig tabletter, berättar saker. Jag tar inte in någon information. Jag hulkgråter inte, men tårarna rinner oftare än när jag gråter annars. Alltså det är en tår.
Konstant ström det är.
Konstant ström. Jag ser också att Henrik börjar bli lite skärrad över att jag har grått så mycket. Hon är så gullig, den här sjuksköterskan. Eller läkare kanske hon till och med var, för att hon var med under hela operationen. Jag vet inte. Hon ger mig i alla fall lugnande. Hon säger att ta den här nu, du ska in om 20 minuter. Då kommer du vara så lugn och det kommer
vara fan.
Jag känner inget igen.
Men vad då? Du fick den i armen?
Hutt.
Ja, oh, nej, då tar det jättelång tid.
Oh my god. Jag väntar och väntar.
Ja, nej, nej, nej. Alltså hade du fått den när jag har fått, så får jag rakt in i...
Det fick jag på operationen.
Ja, då... Då flyger man direkt.
Men det var som att jag trodde att jag skulle bli så. För att jag jämför ju med när jag opererade knä.
Ja, exakt.
Och då fick,
du det.
Nej, då fick jag också tablett och
hutt.
Men då väntade jag typ en timme innan jag skulle operera mig. Och jag fick också mer då. För att de frågade, hur känner du dig?
Och det är ju också, ju mer orolig det är, desto längre tid har det för att funka.
Exakt.
Alltså jag ger ju ofta sånt lugnande till barn.
Ja.
När det är tandläkare som ska dra ut en tand.
Ja.
Och så är de 4 år.
Ja.
Eller de tycker det är läskigt att tandläkaren, så de vägrar typ gapa. Och så måste vi ge dem lugnande som ska gapa. Och det är alltså barns vilja styr allt. Om de vill att vi ska ta ut handen, då kommer vi ta ut den på 5 minuter. Om de inte vill det, då kommer de, alltså de spänner sina små kroppar så att vi inte får i dem medicinen. Medicinen verkar inte. De sitter i timmar och spärrar upp ögonen för att inte bli påverkade. Och sen går de hem och däckar. Föräldrarna säger, oh, när vi kom hem, hon sov i 15 timmar, hon var helt förstörd. Men där, alltså de spänner sig så.
Tänk vad fint att viljestyrkan är så stark ändå.
Det är det enda som spelar en roll.
Du måste, det är ju liksom, överlevnadsinstinkt.
Ja, barnet måste, det är därför barnet måste komma då en gång i månaden i 5 månader och säga hej, hej, så känner sig hemma där. De får titta på samma krokodil varje gång. Sen kan de ta den där medicinen och då funkar det direkt. För nu ville de att den skulle funka. Det är verkligen, man måste, de måste vara med. Man kan inte tvinga dem. Då måste man söva dem då. Alltså verkligen. Alltså,
gör du det någon gång?
Nej, men jag, ska jag? Nu kommer jag söva en unge här inne.
Ni gör inte det?
Jo, alltså man kan söva barn, men då får de ju åka till sjukhuset.
Okej, okay, du inte gör inte det på tandläkarkliniken.
Okay. Nej, då är man specialist.
Det är 2 andra i samma rum som mig.
Som man är sådana där bås som skänker. Och man hör vartenda ord som sägs.
Man hör vartenda ord som sägs, och det som händer är att det är ju, jag är mellanslotten. Så att jag får liksom vara med om att hon som är först kan blir kallad innan, och kommer tillbaka. Och när hon blir kallad så blir jag så skärrad att jag vet, okej, jag är nästa. Och när hon kommer tillbaka så tänker jag, fuck, alltså nu har hon gjort det där som jag nu snart ska göra. Nu är hon klar. Jag blir avundsjuk. De kommer in och ropar lika. Alltså, när man blir uppropad när man ska göra något som man inte vill göra. Gråter stilla, går i korridoren. Något kickar jag ändå in så här, det här klarar jag. Sådär. Och,
du vet ju att du måste, det är det.
Vad sa du?
Du vet ju att du måste.
Exakt, verkligen. Jag har också med våran kompis ord i huvudet att det var ingen fara. Kommer in och lägger mig i den där gynekologstolen. Då ser jag också att det bara är kvinnor där inne.
Känns top-notch.
Under.
Då kan inte saker gå fel.
5 olika kvinnor tror jag det var.
Ingen kommer vara hård, ingen kommer vara sur mot mig.
Nej, och de var så gulliga. För jag är så rädd när jag är så där. Jag tänker att jag är fjantig när jag är rädd och när jag är ledsen. Och jag är rädd då eftersom att jag kan se i andras ansikten när de blir irriterad. Eller tycker att,
ja, nu får hon skärpa sig.
Ja, att jag ska se det, för då blir jag ännu mer ledsen. Men jag ser att de tycker om mig och att de vill hjälpa mig. Jag har också den här gulliga mamman då, som jag kallar henne. Min första kontakt.
The main mom.
Henne har jag som ett plåster nästan mot min panna. Alltså hon är så nära mig. Gosar mig. Hon håller min hand. Hon klappar mig med tummen. Jag klappar henne med tummen. Alltså vi ska fixa det här. Och sen så öppnar de ju upp med en sån där
speculum.
Precis. Och så sa de att nu kommer vi ta sprutorna, så nu får du andas. Då kommer morfinen i min arm. Och som du säger, det går på motherfucking
en halv sekund. Det åker rätt in i blodsystemet, så det åker rakt i benen. Det är helt sjukt.
Alltså jag, det går så jävla gå fort. Sådär fort.
Tänk då hur fort blodet rusar genom kroppen hela tiden.
Så här fort gick det.
Ska jag berätta hur snabbt det gick?
Så, alltså då var det som att alla spänningar bara, jag blev en tung säck.
Alltså då, och då finns inte namnet oro eller ångest. Det är bort.
Nästa sekund sa de, nu har vi tagit sprutorna.
Ja.
Då har de tagit 2 sprutor upp i slidan. Jag kände ingenting.
Nej.
Absolut ingenting.
Du var rakt i bruset. Alltså det...
Nej, det var ingen smärta. Jag skulle säga kanske 2 av 10 som max.
Ja, ja.
Och sen ska de ju upp där och göra några hål mellan de väggar. Och de ska in med kateter och de ska suga upp äggen. Och det är det enda som känns typ så. 4 av 10 när de ska gå igenom väggen. Och...
Men genom en dimma av lugnande.
Absolut. Utan oro.
Ja.
Så att jag bara andas här... ligger jag, alltså skämmer ut mig.
Morgon. Där ligger jag och skämmer ut.
Det var alltså ljud som ingen ska behöva höra. Absolut.
Jag tänkte om ljudet nu kommer jag aldrig ska föda barn.
Men det känns ändå mer legit på något sätt.
Jag och Lisa. Alltså, du kommer göra så ofta. Vilken speciell
grej. Ja, jag kommer göra allt som känns.
Och jag kommer tänka liksom, uff, nu får jag andas tyst här nu. Så jag inte råkar släppa ut dem igen. Då kommer du bara allting
jag kommer låta som att jag är en trollformel.
Det kommer verkligen känna mycket bara, du liksom
men verkligen det som
när det gör mer och mer ont.
Som en hörselhallucination. Okej.
Det är bara ena örat. Så man bara, va? Börjar kolla det. Vad är det som händer?
Ja. Man får ju se också skärmen där genom den här dimman. För jag är verkligen hög.
Ja, det är svårt att komma ihåg exakt vad som hände efteråt tycker jag när man har fått lugnande. Kanske om ett tag för det.
Alltså, du har rätt. Jag ska komma till det. Men jag kände mig så tuff när jag var där. Så kände jag så här, jag är inte så snurrig. Jag tyckte så här, men det här är ju bara som typ när man var på förfest. Alltså så kände jag. Men chi skulle jag få.
Som så många gånger förr får man chi direkt.
De säger i alla fall att vi har fått ut 7 ägg. Det här är helt otroligt. Superbra liksom. Du är färdig. Det gick så fort.
De visar mitt personnummer uppe på skärmen. Med jättestora siffror. De tar en i taget liksom så. Så jag får säga så här, är det här du?
Så för att du är helt fackad eller?
Nej, det är, alltså,
det är så bara.
Ja, det är en stor skärm. Alltså som en förstoringsskärm. Där man får se när de tar den här lilla dammsugaren och tar upp varje ägg. Och siffrorna är lika stora som skärmen. Så visar de
en
89, 11. Ja. Är det här du? Ja.
Fortsätt. Ja. Jag ska
berätta. 4 sista så att ni kan köpa konsertbiljetter på mig.
Och jag säger ja, det där är jag. Jag är färdig. Jag får byta om och vi åker till London.
Och jag är så himla glad bara över att det inte har gjort ont ju. För det är det som är rädslan. Och att jag har klarat det så bra. Jag har en liten skam att jag har gråtit så mycket. Och jag har
fjumpat innan och så var det inget.
Fjumpat mig och andas konstigt och sådär. Men jag har tagit mig igenom det och jag får så, alltså, jag tror aldrig Henrik har gett mig så mycket beröm. Det var verkligen, alltså han sa du var helt otrolig. Alltså han grät ju också. Han gör det så lätt.
De flesta killar gör det väldigt lätt. Ja. Även om de låtsas som att de inte gör det, alltså. Nej, det är gud vad killar är lätt att börja gråta.
Verkligen.
Alltså om det händer något allvarligt. Till exempel deras flickvän är på ett sjukhus. Då bara, då gråter man.
Verkligen. Och i London så märker jag att jag, för då går ju
allting ur, ja.
Bedömningen går ur. Och det är då jag känner att det här var ändå en liten operation.
För det är att, helt rätt, Lisa, när jag sa att det inte var en operation så glömde jag. Att man är väldigt öm i magen.
Efter,
alltså samma dag så kom jag ihåg, det var någon gång jag skulle gå en ganska lång sträcka. Och det var liksom, jag tog ut mig lite för mycket och då hade jag ont. Och jag typ tränade dagen efter och man skulle ligga på magen, så kunde jag känna att det kan inte jag göra.
Precis, för det kände också när vi skulle bara gå till, från hotellet till en restaurang. Så kunde jag känna mig nästan lite febrig. Kroppen är för svag. Det är något som pågår där nere.
Man ska egentligen vila.
Och jag har ju också en sån där megabinda i som blöder.
Och, alltså, och man ska ju ligga, alltså egentligen ska man vila den dagen.
Ja, de sa att du ska hem nu, du ska inte jobba. Och jag åkte direkt till flygplan. Så att, absolut, men det var det. Så att jag vilade väldigt mycket de här dagarna. Men det var skitmysigt att ligga på hotell, ta in god mat och liksom kolla på serier och äta ostbågar och bara må toppen och vara så stolt över det här.
Du borde ha tagit med dig cheese crunchies.
I did.
Oh, vilken tur. Ja, de var medpackade.
Ja, innan operationen så packade jag massa godsaker som jag gillar. Choklad, cheese crunchies som jag skulle ta med mig till London, för jag kände att det finns inte riktigt att jag ligger och griner på
hotellet. Ja, och att de finns inte på deras jävla.
Det finns inga goda grejer utom att överhuvudtaget. Det finns inte goda kakor, det finns inte goda chips.
Chipsen är bedrövliga.
Det finns inte god tårta.
Paprika har de alltid. Det är det enda man kan köpa.
Min sista smak jag vill ha.
Det är så fint. Det smakar ingenting.
Så då får man ta lättsaltat.
Det vägrar.
Det vill man bara ha när man är hungrig.
Ja, exakt. Det vill man bara ha istället för bröd. För man är jättehungrig.
Jag kommer hem och då ska jag ju direkt till återföringen 5 dagar senare. Och den är ju som att ingen har nämnt.
Nej.
För att det ska inte vara någon fara alls.
Nej.
Så det är verkligen den inställningen jag har. Dagen innan så håller jag ett event med Paula's Choice. Och då kommer en väldigt känd person fram till mig. Jag vet inte om jag får säga vem det är. För att hon berättar att hon har också gjort IVF. Och hon säger att äggplocket gick superbra. Men återföringen, det är fan det värsta jag gjort. Det är det sista jag får.
Det är verkligen synd att du har gått ut med det, för du får så fucking mycket, alltså du får så mycket av andras erfarenheter i ansiktet.
Ja. Men det är också som att jag såhär, nu är det en som har sagt det här bara. Ingen annan har sagt att det har varit någon fara.
Nej.
Och det enda innan situationstecken jag ska göra är ju att öppna upp med den spekulan.
Det går väldigt fort.
Och hon ska in med vanliga kateten, exakt som vi gjorde på spolningen som du var med på. Och det tyckte inte jag var så farligt.
Nej, och det känns som att äggblocket tar ändå lite tid.
Ja, det tog
tid. Man måste stå ut under 10 minuter, en kvart.
Ja.
Men det här måste du bara stå ut i 4 minuter.
Mm. 5. Exakt. Men jag känner mig lugn när jag kommer dit. Fäller inte en tår. Vi är på samma rum, men nu är vi helt ensamma. Så nu kan vi prata så högt, det är så mysigt. Vi filmar ju också hela den här processen till YouTube, som ni vet. Så att det ska också upp med kameror hela tiden. Mm. Så det var väldigt skönt att vara där inne själva. Så vi var
just det, det är inte kul när det ligger två på varsin sida. Att man ska bara, nu är vi här på en.
Nej, nej.
Det är inget kul. Det är så jävla pinsamt att prata om situationen man är i, så att folk som är i samma situation här. Alltså det är det där som är mitt panik när man kommer ut från bion och folk ska prata om filmen. Mm. Alla runt om har sett samma film, jag får panik.
Mm. Ja, det är jättespeciellt. Då ropar du upp Lisa Borg, det känns helt okej. Jag kommer in, jag har på mig den där särken, får på mig den där mössan, vi ska köra.
Strumporna?
Inga stöds.
Inga strumpor idag?
Mina egna strumpor. Mm. Det bådade också gott. När jag kommer in så säger hon, det här kommer gå jättebra. Du behöver bara andas som du gjorde så duktigt sist. Och då känner jag, fan,
sluta
också
komma
att hon kommer ihåg.
Sluta komma ihåg hur jag andades, för jag vet att det inte var normalt.
Nej, förstår du?
Ja.
Okej, då.
Nu ska du få se på en show igen.
Och det jag känner nu, eftersom jag var så kaxig och tyckte att nej, jag är inte hög alls sist. När jag kommer in nu, så ser jag rummet för första gången. Jag har inte fått lugnande.
Då inser du att skillnaden är på att vara spiknykter.
Ja, jag ser också att vissa av dem känner igen mig, vilket betyder att de var här sist.
Mm.
Vilket
men
betyder
att
jag, nej, jag känner jag aldrig sett er för. Mm. De visar också personer ut på skärmen, de är inte så där stora. Som jag trodde då.
Ja, du är silvilla. Det var ju halsnär.
Så då började jag också skratta för att jag, fan att jag trodde att jag var så jävla tuff sist.
Mm.
Ja, men det var ju bara helt neddrogad.
Mm. Som sig bör.
Ja, och alltså insättningen. Vi får se på den här stora skärmen. Det har varit väldigt mycket skärmar i våran IVF-resa såklart. Mm. Man har fått mäta äggen. Det har gjort den här spolningen vid äggplocket och så vidare. Så att vi tycker bara, ja, men en gång till att få se en skärm.
Men jag, alltså, jag tror inte skärmen är där för er. Den är där för den som ska stoppa in det.
Ja,
kanske. Sen visar den. Och säger, titta här.
Ja, absolut, absolut. Men den är ju stor på sidan av oss, så vi kan verkligen se det.
Ja.
Men det är ju samma som på spolningen sånt, så är det ju verkligen.
Ja, det är för läkaren
100%. Men jag menar bara, vi tycker inte det är någon stor grej att vi ska få se insättningen.
Nej.
Men det som händer är att de visar det här befruktade ägget på skärmen. Och jag har bara tänkt att nu ska vi ta oss igenom det här.
Mm.
Men då känner jag en så otroligt stark känsla av att jag älskar ägget.
Ja, ägget är ett blivande barn.
Alltså, Emily. Jag kände att jag måste ta hand om det där ägget,
det där
med
ägget.
All min kraft.
Ta ut det från skärmen så får jag få pussa på det.
Och så kollar jag på Henrik och han stört.
Ja, för han såg
grinar.
Ägget.
Ja. Vi pratar inte med varandra om det.
Ni kan inte prata om det.
Nej, då suger de ju upp först ägget i en sån här
en liten
glas.
Petri dish.
Precis. Mm. Så tar de en liten dammsugare, så åker det upp i ett rör. Och sen så säger de att nu måste vi ta bort den ur så att vi inte ser längre, för nu ska den in i dig.
Mm.
Och så stoppar de in det helt enkelt. Och så är det så gulligt, för då kollar de i röret efter. Så att det inte har råkat hamna i röret, för det har tydligt hänt en gång.
Alltså, förstår du hur nervös man är första gången man ska göra det?
Ja, på någon annan.
Ja. Första gången man, alltså helt darriga händer.
Ja.
Man har ju övat då på någon jävla fake. Det är hur bra som helst. Man sitter med sina kompisar och sen är det the real deal.
Ja.
Man vet också att det står en sköterska bredvid som vet om man gör rätt eller fel som tittar. Man ska ta upp det där och alltså om det fuckar så är det någons barn som du har kastat på golvet.
Också så jävla speciell känsla, för det vi fick veta precis innan var att av de här 7 äggen som vi fick ut så var det 2 stycken som klarade av att bli befruktade de här 5 dagarna. Så det var också en så sjuk känsla att så här, nu har de bara valt en av de här. Ifall jag blir gravid nu.
50 om exakt. Du var, vilken ung person.
Helt otroligt. Vilken svindlande känsla.
Mm.
Och också om jag skulle bli gravid nu och väljer att få ett till barn om 3 år och använder det ägget, så är de ju från samma kull och i princip tvillingar.
Mm.
Vilket också är en så sjuk
2 ägg,
ja. Ja, också jätteknäppt.
Mm.
Samma sperma, samma, alltså satt samma.
Samma sats, samma ägglossning.
Ja. Och sen kommer vi ut därifrån och är klara. Det gick verkligen hur bra som helst. Ingen så här blödning, jag hade knappt ont. Det kändes liksom som att men någon har varit där och petat, absolut. Men ingen, alltså, jag kunde hoppa och studsa samma dag. Men när jag och Henrik kommer ut i bilen, då är vi liksom så urpumpade. Just för vi har varit med om det där, sett ägget, men inte pratat med honom. Och vi vill inte prata i korridoren, av samma anledning som efter bion. Det är liksom,
alltså, bara, nu går vi snabbt till bilen.
Ja, nu går vi snabbt till bilen. Och när vi kom till bilen,
sen kan vi prata.
Så det är då första gången som vi sätter ord på att vi älskade ägget så mycket. Och vi är så chockade. Det är jag som sätter ord på det och så han klart. Fattar då vad han har känt. Och liksom bekräftar mig så mycket
för själv.
Det är som att det är då vi fattar på riktigt att så här, man kan inte komma närmare än det här att göra barn.
Nej.
Alltså, nu har vi stoppat in ett befruktat ägg, jag har sett ägget.
Det är ju så konstigt att man ska gå på de olika läkarbesökningarna. För det är ju som att, och så kanske ni får ett barn. Det är ju inte förrän det har fest och allt det där som man måste börja tänka på, okej, ska vi köpa en vagn? Alltså det är som att det är hela tiden bortom en vägg. Och man öppnar inte den väggen förrän man väl är där. Alltså man kan öppna den och titta in där. Men det är inte samma sak som att kliva in och stå där och säga
namn. Det blir blandad med de här alla samtalen och sjukhus. Ja, alltså det är liksom som att allt blir bara en soppa av va?
Alltså, vad pratar vi om?
Ja, vad pratar vi om?
Ja, men och det är också som att många är sådär, ja, för oss stod det 18 år. Så att man kan inte tänka sig, åh, nu blir det något på första.
Nej, och som sagt, jag får 50 meddelanden om dagen. Så att det är såhär, jag gör just nu min nionde IVF. Alltså det är som, jag har allas historier i min famn.
Det är, alltså vi pratade, vi skrattade så jävla mycket när vi tänkte på hur mycket folk kan berätta som ingen har frågat om i kommentarsfält.
Herregud.
Ja, där kan det verkligen.
Ja, då ska ni in i min DM, det kan jag säga.
Om ni tror
jag, det. Alltså, folk är så modiga som berättar och jag är så glad att jag har startat liksom en trend att våga berätta. Och jag förstår att jättemånga har ju ingen att prata med. Det kom fram en kvinna häromdagen till mig på gatan som bara kramade mig och sa, du ska vara så glad att du har Henrik med på den här resan. Min man, jag fick liksom göra äggplocket själv. För att han stödjde inte att jag skulle göra det här.
Men vadå, hur gick hon sperman?
Ja, men det kanske han löste då. Inte fan vet jag. Fråga hur fick du sperman då?
Men då måste jag ändå fråga om du runkade av honom.
Nej, men jag tror, och jag får flera sådana meddelanden från folk som säger att såhär, gud stackars er att ni måste göra det här och det måste vara så jobbigt och sånt. Alltså, att ha en partner som ser det här lika mycket som någonting spännande och härligt och en uppgift man ska göra tillsammans, det gör ju att det blir lika mycket positivt som negativt skulle jag säga. Så att, alltså, att folk har klarat det här och också att du och våran kompis har gjort äggplock själva, alltså det är såhär, ni gör ju det av en annan anledning. Men ändå, alltså alla har sina olika liksom, historier. Jag blir bara så imponerad av att det är så många som har gjort det här. Och det pratas så himla lite om det.
Ja, men tänk hur många som har gjort olika armbågsoperationer och aldrig säger ett ljud.
Jo, men det är inte riktigt
så. Ja, men jag menar, folk, det kanske är jag som inte har så enorm respekt för att gå och göra mig IVF-försök. Men jag tycker att det pratas om det alltså, 24 timmar om dygnet.
Ja, det pratas om det, men inte de privata situationerna.
Nej.
Det är det. Och det folk skriver till mig är också så här, jag har inte berättat det här för min familj. Inga av mina kompisar vet det här. Jag vill bara att det ska vara över nu. Alltså den här väntan som jag är i nu då. Ruvperiod eller vad de skriver till mig.
Wow.
Nu är det ruvedagarna.
Nu är det ruvedags.
Det skriver ju folk är det värsta i hela perioden.
Jo, såklart, alltså, jag fattar om man går och vill bli gravid.
Ja, men också att inte ha sagt till någon hur gärna man vill bli gravid.
Att gå och vill bli gravid, det är ju bara ett evigt, alltså hoppas att timmarna ska gå fort. Det vill ta så jävla lång tid från att man haft ägglossning till att man får en potentiell mens. Det är en evighet där emellan. Och alltså, då går känna efter tecken, en svullen bröstvårta. Och mådde jag lite illa där? Ja, för du har inte sovit på 4 dagar, så det är därför du är illa. Men man hoppas ju.
Kanske för att du oroar dig.
Ja, för du oroar dig.
För mig så känns ruvperioden... inte så mycket. Härligt, kanske. Det är jättemysigt med mig och Henrik. Vi håller på och myser och pratar som att så här, snart kanske vi får träffa någon ny. Och du vet, vi pratar som att det ska bli. Men det gör inget om det inte blir. Så, här. Så det är väldigt trevlig stämning hemma. Det känns spännande och ja. Som jag kan vara till ganska mycket stora saker i livet så är jag ganska nollställd.
Ja, alltså. Ja, men hur mycket ska du... Alltså, det är det jag menar, att det blir en sån evighet. Om ni nu ska tänka att... Alltså, det är så lång tid du ska vänta. Alltså, man kan inte tänka på det varje minut, varje dag. Eller man kan ju det, men då blir man också galen. Och måste skriva i allas kommentarsfält att man hade det tufft. För att det var för stor grej. Att man gick och tänkte på det. Man vaknade och tänkte på det. Man tänkte på det vid lunch, vid middag. Tänk om. Så i 14 dagar då. Och sen kanske det inte gick på första. Kanske 14 dagar till. Gå och vänta på en ny män så man får göra en nytt äggplock. Alltså, det blir ju så jobbigt om man ska tänka på det hela tiden. Det är som att gå och vänta på att ens ex ska höra av sig. Alltså exakt, timmarna sniglar sig fram.
Ruvperioden.
Ruvperioden när man har bråkat. Man har blockat sen tagit bort blocken för att se om man ska skriva något.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vi är sponsrade av Sony Pictures Sweden.
Absoluta storfavoriten. Film på bio får vi prata om.
Alltså när den här sponsorn kommer in, Emelie, dina ögon lyser.
Varje gång säger jag, finns det fler filmer man kan få prata om?
Ja.
Idag ska vi få prata om något som du kollar på sällan och något som jag kollar på mer och mer på grund av val av livspartner.
Mm.
Skräck. Du är väldigt rädd, Harry. Du kan ju sådär säga att det är läskigt att kolla på thrillers. Eller alltså, vad vet jag, snart säger du att det är läskigt att kolla på Love Island.
Ja, men såhär, jag känner ju så himla mycket alltid. Mm. Så att när, om jag ska kolla på något som är skräck, då är jag fylld av skräck. Alltså då blir jag besatt av spöket.
Ja.
Så när jag väl bestämmer mig för att göra det, för det ska sägas att jag har kollat på en hel del skräck i mitt liv, och då med vänner ju, som en upplevelse.
Ja, och då är man ju bonded for life, det är ju så. Alltså, man har ju nästan sina häftigaste filmupplevelser till skräck. Och den filmen som vi ska prata om idag heter Tarot.
Mm.
Så där, vad jag förstår, är plotten liksom att de spår varandra med tarotkorten och det är nog olika liksom demoner som tar sig in då på olika vis och sätt och vis. Och ni kan tänka er själva att det inte brukar gå så bra. 12 cards in a circle. One more at the heart. With this final card, your reading will start. Filmen har premiär den 3 maj.
Mm.
Och att gå på bio några tjejer
i vårkvällen
och kolla på en skräckis och sen gå därifrån hand i hand och känna, vi har varit med om det här nu. Vi råkade lägga tarotkorten ute i någon stuga.
Alltså jag skulle vilja likna det med när man typ, alltså går på Tivoli och åker en karusell som man såhär, ska vi verkligen åka den här?
Gå på skräckhus.
Exakt, man står i kön, man tänker några gånger,
vi kan avbryta.
Ja, exakt, jag är vuxen.
Exakt, jag kan gå ut från biosalongen.
Men de gångerna man väl tar det där beslutet, slutet att göra det tillsammans med sina vänner och man kommer ut efteråt, som du säger, man är aldrig så nära.
Nej.
Man har ett minne för livet tillsammans.
Mm.
Man har fått adrenalin tillsammans. Hur ofta får man det?
Man har mött ett monster tillsammans.
Ja.
I trailern så pratar de om att man inte får använda varandras tarotkortlekar.
Mm.
Och det här visste inte jag var en unspoken rule. Det här borde vi fråga Charlotte och tarotmästarinnan.
Halloj!
Halloj!
Tjenare,
tjenare. Hur är det, lilla bajskorv?
Oh, men jag kissar precis på mig.
Du är med i podden. Vi har en fråga. Vi har nämligen en sponsor där det är en skräckfilm där de ska lägga tarot. Och då har det kommit till vår kännedom, som inte jag Emelie visste, men som ju du vet som tarothäxa, att man inte får använda varandras tarotlekar.
Ja, precis. Ja, alltså, det finns verkligen många oskrivna / skrivna regler inom tarot då. Men när man ska blanda korten, man ska shuffla korten, så ska man liksom göra det 3 gånger. Man ska titta på en svart katt, gå under en stege och åka helikopter 5 minuter. Alltså, det finns väldigt mycket sådana här liksom förhållningssätt som för mig, när jag gav mig in i den här världen, tyckte att det var väldigt liksom, då blev det som att det var, man kunde göra fel.
Mm.
Det var så jävla mycket regler. Och det passade inte mig alls. Då blev tarons värld som matematik helt plötsligt. Och jag stöter ju verkligen på de här fördomarna så ofta, framförallt när jag lägger tarot på events och sådär. Och när det kommer folk på drop-in-tider som inte har någon erfarenhet, och då är de ganska nervösa i regel. Då är de så, åh, kan det bli fel? Eller hur ska jag tänka? Åh, eller, nu tog jag på ett kort, vad händer då? Och jag säger bara, ingen fara. Alltså,
men tror du att det kan komma demoner om man råkar ta någon annans kortlek?
Nej.
Vi får se.
Ja, vi får väl se.
I filmen kanske.
Ja.
Tack så jättemycket, älskling.
Älskar er, nu ska jag torka upp kisset som jag sitter i.
Om ni vill se om Charlotte har rätt eller fel i vad som händer om man använder någon annans kortlek, så kan ni gå på bio den 3 maj och kolla på skräckfilmen Tarot.
Ta med era bästa vänner. Vi är så tacksamma att återigen vara sponsrade av fantastiska Great Earth.
It sure is a Great Earth. Och med vår kod lika olika 25 får du fortfarande 25% rabatt på en hel order inne på greatearth.se.
Det som jag tycker verkligen är så himla härligt inom Great Earth är att man kan göra det här behovstestet.
Mm.
Alltså, man känner sig sedd som satan för det första.
Då man vill veta mer om mig, ja. Ja,
och då skriver man ju in liksom vad man vill foka på, om man är stressad eller man har magproblem eller man vill så här, hjärnan.
Håret ramlar
av. Exakt. Och dessutom så får man ju skriva massa saker om sig själv och göra som ett behovstest helt enkelt. Och när man är färdig med det, det är enkelt och trevligt, då får man fram vad det är man behöver. Och det tar ju bort hela den här stressen. Jag tror att jättemånga, och däribland även jag varit, att man sitter hemma och tänker, jag behöver massa saker, men vad behöver jag egentligen? Och så blir det ingenting.
Vad funkar för mig?
Men nu har jag fått hem folsyra, Dofilus och omega 3. Ingen är gladare än jag.
Och jag kör stenhårt på magnesiumen och D-vitamin. Det är mina två favvisar. Och jag har upplevt alltså monumental skillnad på innan och efter magnesium. Jag upplever att jag somnar mycket, mycket lättare. Det går inte ens att jämföra.
Det där är sjukt.
Ja, och det är inte som att du tar en sömntablett. Så jag kan inte ta en magnesium och sen tro att nu somnar jag inom en halvtimme. Men tar jag magnesium regelbundet i, alltså inte mer än 2-3 veckor, då somnar jag så mycket bättre.
Wow. Inte nog med att det är helt fantastiskt att göra det här behovstestet, för man känner sig sedd och man får veta vilka vitaminer och mineraler man behöver, så är det dessutom gratis. Alltså det är ju. Det borde nästan inte vara gratis.
Nej, alltså gå in på greatearth.se eller klicka på länken i vår beskrivning och gör deras behovstest. Och om ni vill köpa någon av de vitaminer eller mineraler som de då rekommenderar, så kan ni använda våran kod lika olika 25, så får ni 25% på en hel order.
Dags för Du må Stockholm tänker högt. Nu har vi ju kommit till den tiden på året då det börjar diskuteras hej vilt i olika personalrum och kompisgäng huruvida det är vår eller inte. Och jag vet ju att det finns, alltså den korrekta benämningen, alltså att det finns, att vad vet jag om det är SMHI eller svenska staten, men några jävlar har ju gått ihop och bestämt att när det har varit en viss temperatur ett visst antal dagar i följd, jag tror att det är så i alla fall, att det är liksom receptet, att då är det vår. Men vi invånare går ju och tycker annat, kan man ju lugnt säga då, att vissa anser att det är vår när de liksom, ja men kan ha jeansjacka första gången, vissa tycker att det är valborg som är vårens riktiga startskott. Det är ju liksom de här jävla diskussionerna, och människor gillar ju det här av en anledning, för annars hade man inte hört det varje år. Alltså jag hör inte i mina närmaste kretsar, tack gode gud, men jag hör det ju liksom, det når mig, och framförallt så når det mig i olika liksom poddar, och det är ju liksom ett ständigt återkommande liksom ämne där. Får man julpynta redan i november? Alltså, ja, alltså, jag ska berätta någonting för dig, alltså du gör vad du vill, alltså det var receptet. Men i alla fall då, nu har jag då lyssnat på lite olika poddar där det då har börjat diskuteras att är det vår eller inte, och just det här att det blir en ganska liksom ilska kring det tycker jag är anmärkningsvärt. Och de här olika lägren och att de olika sidorna blir så provocerade på varandra, och att jag försökte liksom stanna upp där, för jag ville så himla gärna förstå. Jag tycker att ilska är ett intressant fenomen, och ofta handlar det om att liksom att ilska är ju en reaktion på andra känslor, så det finns flera lager under det. Så jag började tänka då att vad är det för lager, för inte är det väl bara att de som blir arga på de som är snabba på att säga nu är det vår, inte är det att de blir arga på att bara säga nej, det stämmer inte enligt faktat. Alltså det känns inte som att det det som är deras brinn, utan min, jag vet inte om det här är en spaning nu då, men min tes och min känsla är att det kanske är så att de människorna som vill att vi ska vänta in våren och liksom vara lite sakta i backarna, att det är människor som har lätt för eller tycker att det är jävligt jobbigt att bli besviken. Alltså människor som vill skydda sig från besvikelser, de vill hellre vänta in våren när de vet att nu är det liksom more or less omöjligt att det ska liksom snö en gång till, eller att jag måste gå och hämta vinterjackan på vinden. Nu är det 100%, kusten är klar. Ah, besvikelsen är förintad, utrotad, kommer inte att ske. Skönt, känner de människorna då. Medans det andra lägret som vet att besvikelse är en känsla och att känslor går över och som inte tycker att det är så farligt, de firar heller. De tar ut segern i förskott och unnar sig då att nu är det vår. Och sen så kanske man liksom råkade springa till bussen en vecka senare och så var man kall som en isglass för att det hade visst blivit lite vinter igen, en liten skvätt. Jag tycker att det kanske faktiskt har något. Jag vet inte själva, är det, tillhör ni de som bråkar om sådana här saker och dividerar om det här? Jag vet inte vad det är som driver en, hur man kan tycka att det är så ofattbart outtömmande att diskutera det här år efter år, för det är verkligen min uppfattning att det är så liksom. Och jag tänkte också, just liksom när jag var då inne på det här med besvikelser, att vilket jävla gift det är att låta rädslan för en eventuell besvikelse kontrollera kontrollera ens liv. Jag vill ju påstå att jag är ganska besparad och liksom skonad från det. Men det var ju verkligen en situation nu nyligen i mitt liv när jag var extremt styrd av rädslan att bli besviken. Och där det verkligen faktiskt var en chans som höll på att liksom glida mig ur händerna för att jag sköt på det så länge. Och jag vågade verkligen inte fråga den här människan den här viktiga saken som jag verkligen liksom trodde på och längtade efter och såg fram emot för att jag var så jävla rädd för vad svaret, eller att svaret inte skulle vara så som jag önskade liksom. Och när jag väl vågade fråga och det blev så jävla bra, jag bara kände att fan, vad jag liksom, nu hade jag ju då tur. Men just att så här, jag ville bara liksom ut och slåss och skrika på barrikaderna att fan vad pissrottigt det är när man låter de här rädslorna kontrollera en och att man just tar beslut utifrån rädslan att bli besviken. Jag tycker att Mange Ankarman verkligen har en poäng när han säger att ta ut segern i förskott. Det värsta som kan hända är att du har liksom firat en gång då, i onödan, om det nu blev så att det inte vart något. Och i bästa fall så får du fira två gånger liksom. Och jag tycker att den mentaliteten är så jävla grym på och duktig på att liksom ha när jag ska söka jobb, att jag liksom är inte rädd för att bli besviken att inte få jobb, utan jag liksom bara kör och tänker, det är klart jag ska få det här jobbet och bla bla. Och det var så intressant när jag just tappade fotfästet i det där och vilken karg plats det var att befinna sig på mentalt. Vad har ni att säga?
Jag har faktiskt aldrig hört någon säga nej när någon säger nu är det vår.
Jo, men jag fattar verkligen vad hon menar. Jag sitter ju inte i någon sån där matrum på olika jobb och har ju väldigt sällan gjort det. Men jag kan verkligen se i sociala medier, alltså folk tjafsar i olika
kommentarsfält.
Ja, alltså så här, Aftonbladets kommentarsfält. Alltså då är det ju väldigt okay. Så
bottom of the bottom.
Men jag tror att jättemycket av den här ilskan som kommer från rädsla att bli besviken kommer från vad vi fick från våra föräldrar. Om ens föräldrar är rädda att bli besvikna och bestämmer sig för att det finns olika regler kring när åker man till Arlanda, hur tidigt är man där innan, när är det vår, när julpyntar man. Vissa människor tar ju med sig vad ens föräldrar har sagt kring de här sakerna på ett helt otroligt sätt.
Ja, alltså de är sådär, när man åker på roadtrip och då går man upp tidigt och åker klockan 7. Såhär, that's a choice. Ja, du kan göra det om du vill. Det är väldigt många som ska beat the traffic. Det är verkligen ett tema i familjer att när vi åker upp till stugan så åker vi innan alla andra när vägarna är tomma. Och det är ju, ja, det kan man ju göra om man sen vill ha en otrevlig kväll för att alla måste sova, alltså alla är helt slut. Men ja.
Ja, vi sätter med sig massa i bilen och vissa stannar på rasta på exakt samma ställe, rasta varje gång. Så då när man får en partner sen och ska åka upp till fjällen och man den säger ska vi stanna på det här restaurangen? Nej, vi ska stanna på rasta.
Man stannar på man stannar.
Jag tror
man
att det är jättemycket det som är kring att man bestämmer sig för när det är vår. Och att man har fått hemifrån de här olika reglerna. Och sen om det har med så här rädsla att bli besviken att göra, det är det säkert för jättemånga. Väldigt
men
många
vad
människor
är det annars som får någon att säga nej, det är inte vår?
Att en person som de har litat på har sagt det, och det är det som är rätt.
Tror du bara det är det? Kan inte bara vara.
Alltså bästservice mentalitet kommer ju från det. Jag vet att jag har rätt. Folk säger ju hellre nej, jag har rätt, än att det ska vara trevlig stämning.
Jo, men just våren.
Ja, men alltså folk vill ju ha rätt i allt.
Ja, visst.
Alltså jag skulle vilja säga, alltså, den känslan får ju jag också som första så här. Jag kan ju verkligen tänka så här: nej, så är det inte. Och så stoppar jag mig, så säger jag ingenting. För jag tänker att det spelar ingen roll. Och jag kan ha fel. Det är också en känsla som man får lära sig när man blir vuxen.
Och min familj hade inte kommit på det bästa sättet att åka till fjällen. Så kan det verkligen.
Exakt, nej, jag mådde ju piss när vi skulle gå upp ottan. Så att min familj,
och mina föräldrar bråkade alltså hela vägen ut i bilen.
Så i min familj så sov vi ut. Så vi är glada och ser bilresan som något trevligt. Där vi spelar spel och stannar på något annat ställe. Vi kollar när folk blir hungriga och då stannar vi.
Jag är generellt sett lite rädd för besvikelse. Jag tycker inte så mycket om att bli besviken. Det är verkligen en känsla jag försöker mota bort. Även om jag vet att om jag bara släpper in den så är den över på 3 minuter. Om ens.
Det känns ju som att vi kom på för typ något år sedan. Jag tror till och med att det var i podden. Att, för vi har haft som sanning, du och jag, att vi är inte rädda för att bli besvikna. Vi blir sällan besvikna.
Nej, men anledningen till att man inte blir besviken är att man undviker.
Ja, och också att vi pratar så mycket om att så här, det kan hända och det kommer inte vara någon fara.
Nej, det alltså går man vidare och allt är bra.
Och det kan ju vara en jättebra lösning, men vi gör ju det för att vi är rädda för det.
Det blir ju som toxic positivity, att vi går för långt åt andra hållet så att vi aldrig får vara besvikna. Exakt. Snälla, det är en del av livet.
Exakt.
Alltså det är faktiskt inte ens, jag vet inte varför jag var så rädd, det är inte så farligt att bli besviken.
Nej.
Det är verkligen en av, alltså det finns farligare känslor du att behöva gå igenom.
Men vad är besviken? Är det, för man måste dela upp det tycker jag. jag. För besviken för sig själv att säga fan, det blev inte som jag trodde.
Mm.
Det tycker jag är en känsla som ändå man kan ta sig igenom ganska. Jag tycker att jag kan ta mig igenom det ganska lätt genom att säga så här, för mig själv, det som ska bli, det blir. Så. Men det ligger ju ofta ett litet mått av skam i det här. Så nu måste jag berätta det här för alla.
Mm.
Alltså jag känner ju typ, nu när vi ska ta det här graviditetstestet, det är antingen kommer vara gravid eller inte gravid och fått någon slags då missfall.
Mm.
Det kommer ju vi filma. Mm. Och folk vet ju ungefär vilken period vi ska göra det här.
Mm.
Så det känner jag ändå en liten så här sting av att så här, det känns pinsamt också inför Henrik.
Det blir som ett antiklimax.
Vi ska kolla tillsammans. Antingen kommer vi bli typ glada så vi varit i hela vårt liv.
Eller så blev jag, okej.
Eller så ska jag säga då som jag sa när du glömde datorn. Det är inga problem, vi går vidare.
Vi går vidare.
Så. Fast det kommer ju kanske inte kännas så lite.
Nej, nej.
Jag vet inte.
Nej.
Så
vi kanske bara ska göra som
vi
din
brukar.
Pappa. Vi tar ut grejen i förskott. Lisa är gravid och det kommer en unge!
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor i din poddapp. Och då är det vår!
Nu är det vår!
Vårens första dag, och jag vill vara med, och jag vill vara så med, så att jag kan se att jag är.
When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.